Amen. Stå gärna kvar. Jag kommer fram här och kollar tekniken på Samuels gitarr och sådär. Men jag uppskattar ju verkligen när man kör helt akustiskt. Det blir något extra levande och lägerlikt med det. Hörrni, vi finns i en predikan i en serie som handlar om Efesierbrevet är det. Så nu är det den andra delen och då är det Efesierbrevet 2 och från vers 11 till 22. Kom därför ihåg att ni som av födseln var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallas omskurna med den omskärelse som utförs på kroppen av människohand. Kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utan medborgarskapet i Israel, utan del i förbunden och deras löften, utan hopp och utan Gud när ni levde i världen. Men nu, tack vare Jesus Kristus, har ni som en gång var långt borta, ni har kommit nära genom Kristi blod. Han är vår fred. Han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren fiendskapen. Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att det i en person, i sin person, ska skapa en enda människa av de två. En ny människa. Och stifta fred. I en enda kropp försonade han dem båda med Gud genom korset, då han i sin person dödade fiendskapen. Han har kommit med förbund, med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. Ty genom honom kan både vi och ni nalkas fadern i en ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv som hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att det är det som vi får stå på och grunda vår församling på, våra liv på. Vi ber att det idag ska ge oss liv. I ditt namn. Amen. Varsågod och sitt. Han behöver ju inte ha en rubrik på varje predikan. Men den här har jag ändå funderat på. Och jag kallar den för en ny mänsklighet eller en ny människa. Och jag kommer försöka tala om vad är det för någonting? Vad är den här nya mänskligheten och vad innebär det? Hur får man det? Och vem är inkluderad i detta? Vad innebär det? Hur får man del av det? Och vem är välkommen in i detta? Som uppvuxen i församling, vilket jag är, så har man en hel del saker i liksom bakhuvudet när man möter en text eller möter en vision. Sådär. För mig så är den bakgrunden, och många av er vet om det, och det är svårt att veta exakt vad man har berättat och inte när man har varit så länge i tjänst som jag har varit. Men Uddevalla där jag är uppvuxen är ju en plats som fortfarande ligger mig varmt om hjärtat. Och när jag var där i somras tidigt så satt jag i kafédelen där. Och så undrar jag, vart är Gullan någonstans? Hon brukar alltid liksom vara där. Men hon är inte där nu. Och så ställer jag frågan till någon. Och då visar sig att hon har dött. Hon har dött för ett halvår sedan ungefär. Och det slår mig så hårt att jag inte visste om det. Och att jag inte var på hennes begravning. När jag växte upp så var församlingen en given del i min uppväxt. Att få ha varje söndag i kyrkan är någonting av det vackraste mina föräldrar kunde ge mig. Hur mycket jag ändå vill sitta och kolla på Spindelmannen hemma på söndagmorgnarna och göra andra saker på gudstjänsttid, så är jag så evigt tacksam till mina föräldrar att de släpade mig till kyrkan varje söndag. För där fick jag någonting av det vackraste och det bästa man kan få. Jag fick en större familj. Några av de här sakerna har inte jag fattat förrän långt efteråt. I början så liksom har man alla de här herrarna och männen som säger frid, broder, till den här lilla pojken. Men i det så ligger ju att jag är en del i deras familj. Tanterna som kommer och trycker mig så hårt mot dem så jag undrar om jag kan andas. Och några av de där tanterna som kramade mig fick bli nära. Nästan som en familj. Eller kanske precis som en familj. Och när jag och Linn skulle gifta oss så valde vi att lägga den här bröllopet liksom, på en vanlig gudstjänst i Pingstkyrkan på en söndag. Så vi gjorde om den här gudstjänsten lite grann såklart. Men det var gudstjänsten som vi firade med vår familj. Det är tips om du funderar. Och på bröllopsfesten så hade jag vånda. Vilka ska vi bjuda till den här festen som skulle vara uppe på Gustavsberg efteråt? Det finns ett Gustavsberg även i Uddevalla. Och jag visste att några som jag vill bjuda, det är Gurli och det är Gullan. De här båda tanterna som inte har något släktband med mig, men som ber för mig och för min familj. Som varenda gång som man kommer hälsar och kramar om. Och som gör det gång efter gång när man kommer dit på besök. Nu är båda de döda och hemma hos Herren. Men jag har fått förmånen i mitt liv att vara en del i deras familj. Och jag tycker det är något av det vackraste som finns. Ni som finns i den här gemenskapen vet att det finns liknande berättelser här. Av äldre som har blivit mormor och morfar till er och till era barn. Även fast de kanske inte ens själv hade några barn. Så får de vara del av en större gemenskap och en större familj. Och jag tror att det i den typen av gemenskap finns svar på större frågor än vi kanske ens visste att vi hade. Finns med i den gemenskapen. Och med det skulle jag kunna ställa liksom den här predikan och gå ner. Men vi ska ta det lite djupare än så. Vad är den här texten handlar om? Den här texten talar för det första och utgår ifrån Israel. Som det utvalda folket som börjar med Abraham. Abraham som i första Mosebok kapitel 11-12 någonting blir kallad av Gud utifrån det sammanhang där han var. Utryckt därifrån och Gud säger till honom, gå och lämna det du har och gå till en ny plats som jag ska visa dig. Jag ska göra dig till ett stort folk och genom dig och ditt folk ska hela världen få bli välsignade. Det här folket började med en vandring mot ett givet mål. Och en av de sakerna som blir supertydlig är skillnaden mellan det här folket och alla andra folk. Det är inte det coolaste folket, det är inte det folket som liksom har allting liksom klappat och klart, utan det här är ett folk som kämpar med väldigt mycket. Men genom århundraden, genom tiden, så är det som att det blir tydligt att det är ett annorlunda folk. Gud säger ni ska vara annorlunda. Genom omvägar så hamnar de i Egypten, många av er känner till det, där de blir slavar. I flera hundra år så blir de förtryckta av egyptierna och sen i det här förtrycket så når ropet från deras slaveri upp till Gud och Gud skickar Mose för att befria deras folk. Det här är ett folk som i öknen när de har blivit befriade får en lag. En lag ifrån himlen som tydligt avgränsar dem från andra. Och man tror när man läser om det här att just en av anledningarna till att lagen gavs var för att särskilja Israels folk från andra. Man skulle veta, här är en jude och här är alla andra. De är inte som andra folk. Man skulle hålla sig till lagen och man skulle inte gifta sig med andra folk. Man skulle hålla sig helig nära Gud och man skulle se till att det förblev så. När sen templet byggdes, så byggdes templet utifrån den världsbild som man hade byggt upp under flera århundraden. Alla hade inte lika rätt till Gud. Alla hade inte lika rätt till templet. Och det avgränsades därför med en förgård som man kallades för hedningarnas förgård. De fick visserligen komma upp på tempelplatsen, men de fick inte gå speciellt långt, utan de fick bara komma dit liksom, till hedningarnas förgård, och sen fick judarna komma längre. För att visa att det finns en skillnad mellan de som var judar och de som var Guds egendomsfolk, de som var judar och israeler. Därför löftet tillhörde Abrahams avkomling, inte alla andra. Det finns ett vi och det finns ett dom. Vi har fått kallelsen, inte ni. I den här historien när man följer det här utvalda folket, så är det ganska så många gånger som Israel blir bedrövligt behandlade också då av andra folk. Vi har nämnt egyptierna och det slaveri som liksom ligger som grund till hela självmedvetenheten. Vi kommer från ett bedrövligt slaveri i Egypten, och därför är egyptier liksom inte alltid de man kanske har som bästa vänner. På vandringen mot Israel så blir de bedragna av några som var ett broderfolk som kallas för Moab. De blir inte insläppta, de blir liksom från en kniv i ryggen av det här Moabs folket. Och därför så finns det en lag efter det som säger att man får inte gifta sig med någon som har moabitiskt blod i ådrorna till fjärde generationen. Och sen går vi längre fram i tiden, så blir det så att det norra riket Israel blir utsatta för assyrierna. Och jag gick upp på morgonen här och läste lite om assyrierna. Och assyrierna är kända för att vara det mest fruktansvärda av liksom folket som fanns då. På grund av att de bestämde sig för att statuera exempel. Om någon gjorde uppror så skulle man veta att man gör inte uppror mot assyrierna. Därför de betalar inte bara öga för öga och tand för tand, utan de gör 100 gånger igen. De ville komma fram med en sådan skräck att ingen vågade göra uppror. De var de första, tänker man, som jobbade på det här tydligt avskräckande sättet. Och därför, när de tar över Israel, så är det otroligt mycket blod som spills. Här har vi ett utvalt folk. Ett folk som har kallat av Gud till att vara annorlunda. Ett folk som blir behandlat väldigt illa av många andra folk. Och som därmed ser sig som allas lite fiender, skulle man kunna säga. Och sen kommer det en text. Profeten Jesaja får ifrån Gud. En text som står i Jesaja kapitel 19 och vers 24. Där han tar in i framtiden av vad som ska hända. Med all den här historien i bakgrunden så säger han: den dagen ska Israel vara jämställt med Egypten och Assyrien. Och bli en välsignelse på jorden. När Herren Sebaot välsignar jorden och säger: välsignat är Egypten, mitt folk. Assyrien, mitt eget verk. Israel, min egendom. Här händer någonting som i självmedvetandet är helt annorlunda än det man har sett tidigare. De som man har liksom ansträngt sig för att inte bli lika. Man får inte gifta in sig, man får inte vara nära. Och de som har dödat så otroligt många av de släktingar som ligger liksom bakom. Egyptierna är våra bröder, assyrierna. De som dödade och tog bort halva vårt folk, de ska kallas mitt egendomsfolk. Vad är det här för någonting? Det här är en profetia som talar om någonting som kommer hända i framtiden. Och det är inte långt borta från att vi som kyrka säger: det här sker i och med Jesus Kristus. I Galaterbrevet 3 och 26 så står det: alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus, har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet. Vi kanske tänker nu att det är otroligt problematiskt hur man uttryckte sig. Men en jude, en judisk man, gick varje dag upp och tackade Gud med händerna uppsträckta för att han inte var vare sig hedning eller kvinna. Och det här handlade om att avtalet eller förbundet med Gud syntes genom omskärelsen. Och omskärelsen kunde bara ges till en judisk man. Därför hade kvinnor inte samma ställning som män, och hedningar var inte överhuvudet att tala om att de skulle finnas med i förbundet. Och här kommer Paulus och skriver han till galatierna: nu är ni inte längre judar eller greker. Det finns ingen skiljelinje mellan er längre, utan ni är ett nytt folk här. Ni är heller inte längre män eller kvinnor, utan ni har samma rättigheter inför Gud. Ni är inte slavar eller inte fria, och lägger till det här liksom romerska, där man såg att en tredjedel av hela den romerska befolkningen var slavar. Det är som att alla skiljelinjer liksom försvinner i Jesus. Det här är var församlingen kom att bli en sån stor och omvälvande faktor i det romerska samhället. Vidare står det så här: jubla, du ofruktsamma, som aldrig har fått barn. Brist ut i jubelrop, du som aldrig har fött. Den övergivna ska få fler barn än den gifta kvinnan, säger Herren. Gör mer plats åt ditt tält, spänn ut dina tältdukar. Snåla inte, gör linorna längre, slå ner pluggarna stadigt. Än en gång så är det Jesaja som talar om detta. Men i Galatierbrevet så tar Paulus upp den här texten och så säger han: detta är det som händer i och med församlingen. I och med församlingen så bryts barnlöshetens förbannelse. En tid som ligger bakom, där nästan allting av en kvinnas identitet, men också familjens trygghet, har definierats utifrån kraften och liksom förmågan att kunna få barn. Om man kan få barn så är man välsignad, annars är man inte det. Och helt plötsligt så kommer Jesaja än en gång och talar in i framtiden att det kommer en tid då detta inte kommer vara definierande. Det kommer en tid då det till och med är så att den som inte får barn får fler barn än den som faktiskt får barn. Och så undrar man: hur är detta möjligt? Och Paulus tar upp det här och säger: därför att det finns en församling, och i den församlingen kan du få barn, och du kan få mormor och morfar, och du kan få allting här. Och det kan till och med vara så att du som inte har egna barn får fler barn än de som har biologiska barn. Därför du kan få bli en andlig mamma och en andlig pappa till de som inte har någon som har sett dem. Till de som inte har någon som har haft någon som har brytt sig. Om inte du får den här kallelsen, vilket är viktigt, att uppfostra fysiska, liksom, biologiska barn, så kan du få en kallelse ifrån Gud att bli en andlig mor och en andlig far för dem som verkligen behöver det, som inte har någon som kan investera det i dem. Kallelsen handlar om att bli till ett nytt folk. Ett folk där alla de här gamla sättet att se på saker och ting försvinner. Därför i honom så blir vi en ny mänsklighet som inte definieras på samma sätt. Vi är inte judar eller greker, vi är inte slavar eller fria, vi är inte män eller kvinnor. Vi är inte barnlösa, vi är tillsammans i en familj. Hur kan detta ske? Den andra punkten: hur kan detta ske? Vi skulle kunna säga: välkommen hit, här ska alla vara snälla. Välkommen hit, här ska alla ha trevligt. Här ska bara alla se till att vi är som en enda stor familj och det är våran liksom grundpelare. Här inne har vi trevligt och är glada och är en stor familj. Behöver vi Gud till detta? Och jag är övertygad om att vi verkligen behöver Gud till det. Utan honom så kommer det kanske vara trevligt en stund, men det kommer inte hålla på sikt. Det är därför den här texten i Efesierbrevet säger vi behöver en grund att stå på. Och den grunden har en hörnsten. Grunden är apostlarnas undervisning. Det är Guds ord. Det är Guds ord som är grunden och vi måste hålla oss till den grunden för att det ska bli på riktigt. Men det är inte bara det, utan vi behöver Jesus Kristus och relationen till honom som hörnstenen i vår gemenskap. Om inte han är hörnstenen, om inte Guds ord är det som vi bygger på, så kommer inte det här att få liv. Vi fogas samman eftersom att vi har honom till grund. Genom att den grunden är stabil så kan vi bli till ett bygge, vi blir till ett tempel där Guds ande kan bo. Och så säger texten vidare att det är anden, ni har fått en ande som är det som håller er samman. Genom att vi tror på honom, bygger våra liv på Guds ord, så fylls vi med Guds ande. Och det är det som är kittet mellan alla stenarna som håller oss tillsammans. Genom Guds ande och genom att fyllas av honom så kan den här visionen från Gamla testamentet bli någonting som genom kyrkohistorien tar del och plats i vår liv, i våra liv och i vår vardag. Visionen om en ny familj och ett nytt folk som fogas samman genom att Guds ande bor i oss. Utan honom faller vårt hus. I Galaterbrevet som vi nyss läste, den sista versen där, 3:29, så står det: men om du tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet. Men det var ju Isak som var det. Den som var arvtagare till Abraham var Isak. Men det Paulus försöker säga här är att det var egentligen inte Isak som var arvtagare, utan det var Jesus Kristus som var den egentliga Isak. Det var Jesus Kristus som var den egentliga Jakob eller Israel. Det var han som var den som texten egentligen handlade om. Det Matteus försöker visa i sitt evangelium är att Jesus är den egentliga Mose. Han får namnet Jesus som betyder Josua. Han är den egentliga Josua. Han är Davids son, men han är också David. Han är den egentliga Salomo. Han är den som ikläder sig i hela Gamla testamentet och säger: alla löften tillhör mig. Det tillhör inte ett gammalt folk primärt, utan det tillhör en person och det är Jesus Kristus. Han är hörnstenen. Han är roten, han är stammen, och genom det så tar Paulus ytterligare en bild och säger: ni kan få bli inympade i den här stammen. Antagligen så var det en bild som man förstod bättre förr när man höll på med sånt där. Men att man tar en gren, tar bort den, och en ny gren tar man och sätter i den. Jag är den grenen. En gren som egentligen inte hör hemma där. En gren som hör hemma någon annanstans, men genom tron så sätts jag in i det här folket. Jag blir en del av Kristus, en del av de löftena som Abraham fann. Jag är mer jude än jag är svensk i den bemärkelsen. Jag är en del av Guds folk. Genom tron på Jesus Kristus har jag fått del av allt det som Abraham fick. Därför kan assyrierna och egyptierna vara bröder med israelerna. Inte för att vi har kommit på att vi ska sjunga kumbaya tillsammans, utan för att vi har böjt våra knän för Kristus tillsammans. Inte för att vi en gång har bestämt att nu gräver vi ner stridsyxan, utan det är för att han har betalat priset för mina synder, för dina synder, för världens synder, och därför kan vi komma in för honom och bli försonade inför honom, även om det är så att vi innan var fiender. Även om det är så att det finns massor av saker mellan oss, både intressekonflikter och annat, så lägger vi det inför Kristus. Därför inför honom så dör vårt jag, men får en ny identitet. Vi blir inympade. Johannes börjar sitt evangelium med att säga att vi har rätten att bli Guds barn. Alla de som tror har fått rätten att bli Guds barn. Hur då? Genom tron på Jesus Kristus, genom att vi har gett våra liv till honom. Nikodemus kommer till Jesus i det tredje kapitlet i Johannes evangelium och så säger han: vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Nikodemus får svaret, du måste födas på nytt. Och det är just det som vi behöver göra. Vi behöver födas på nytt, även fast vi inte riktigt fattar vad det innebär, så behöver Guds liv komma på insidan i oss. Vi behöver få en ny personlighet, en ny identitet inifrån och ut. Vi behöver få samma ande som bar Kristus. Den behöver bo i våra liv. Paulus är noggrann när man kommer till nattvardsbordet. Och det är en text som vi ofta bara struntar i. Faktiskt inte här, ibland så läser vi den här. Vi kommer till kapitel 11 i första Korinthierbrevet och så läser vi från vers 23 och så kommer vi ner till vers 28 och så sträcker vi liksom, gör ett streck där. Men när vi kommer till vers 29 där det står att vi ska vara försiktiga så att vi inte dricker en dom över oss, då tänker vi, det där struntar vi i, och så går vi vidare för att det är svårt. Det är en svår text. Men den texten handlar om, inte om att man ska komma till bordet med respekt. Det tror jag man ska göra också. Utan den handlar om att man inte lever i den tro som man bekänner sig till när man går fram till nattvardsbordet. Och i kontexten handlar det framför allt om att man inser att vi är syskon. Att vi hör ihop. Och att när jag delar det här brödet med de som finns här inne, så säger jag, du och jag har samma far, därför är vi syskon. Om du lider så lider jag med dig, och om du gläds så gläds jag med dig. Och när man går ut härifrån så är det lika mycket sant som när man stod vid nattvardsbordet. Det handlar om att ta detta på allvar. När man läser i kyrkohistorien om den första kyrkan, så är det just det här som man ser är en av de unika sakerna med den kristna tron. Att det fanns många kulter där man sa att man var bröder. Bröder på något liksom så här, ja, vi är bröder. Och sen går man någon annanstans och så är man inte bröder. Men att i den kristna gemenskapen så var man det i kyrkan, och när man gick därifrån så var man fortfarande det. Att det här nya folket var ett folk som man kunde se och känna vilka som var kristna. Därför att de verkligen älskade varandra. Därför att anden i dem bekände att vi tillsammans får vara ett nytt folk. Som talar om hela världens försoning. Genom den här staden på berget kan alla se att det finns försoning för de som behöver det. Att det finns upprättelse för de som behöver det. Att det finns förlåtelse för de som behöver det. Är det någon gång som världen behöver det, så tänker jag, det måste väl vara nu. När samhället polariseras, när inkomstklyftor ökas. Låt oss vara en stad på berget som går fram till det här bordet med så mycket respekt att vi fattar vad det är vi gör. Att när jag bryter det här brödet så är det ett tecken på att jag är del av en enhet som gör att jag har ansvar för de som står i den här halvcirkeln. Böj inte huvudet, utan kolla på var och en av dem och säg, du är min bror och du är min syster. Och vi hör ihop. Vem gäller detta? Och jag ska läsa en text för dig. Kanske en av de mest oskärmiga texterna i Bibeln, får man säga så. Det var ingenting av det som man hoppade och studsade för när man som yngre skulle läsa Bibeln. Det finns ju en del såna här texter som liksom handlar om typ släkttavlor. Det tog ett tag innan man tog sig igenom dem, i alla fall jag. Typ krönikebokens 10 första kapitel. De är utmanande. Matteus väljer att börja, liksom. Man ska ju ha en sån här catching i början. Matteus väljer att börja sitt evangelium med en släkttavla. Då känner man direkt att man blir sugen. Här ska ni få höra Matteus första verser. Matteus 1 och 1, släkttavla för Jesus Kristus, son av David, som var född, som var son av Abraham. Abraham var far till Isak, Isak till Jakob, Jakob till Juda och hans bröder. Juda till Peres och Serach, vilkas mor var Tamar. Peres och Hesron, Hesron till Ram, Ram till Aminadav, Aminadav till Nachon, Nachon till Salma, Salma till Boas, vars mor var Raav. Boas till Oved, vars mor var Rut. Oved till Gishai och Gishai David, konungen. David var far till Salomo, vars mor var Urias hustru. Salomo till Rehoboam och Rehoboam till Ava. Och så längre ner så står det att Mattan var son till Jakob och Jakob son till Josef som var Marias man. Av henne föddes Jesus som kallas Kristus. När vi läser den här texten och när vi kan vårt gamla testamente så inser vi vad Matteus vill säga, delar av det han vill säga. Det här är en text som säger alla är välkomna. Vem du än är, alla är välkomna. Det här gäller inte någon speciell, utan alla är välkomna. Juda och Peres, vilkas mor var Tamar. Och så läser vi om Tamar och hennes kamp. Att hon blev utstött, att hon precis skulle dödas av Juda. Och hur hon precis som på en hårsmån lyckas klara sig igenom en kvinna som kom från ett annat folk. Och som får föda fram Jesus Kristus arvinge. Salma till Boas vars mor var Rahav. Rahav som var en prostituerad kvinna. Som var i staden Jeriko innan den föll. Den här prostituerade kvinnan får vara en del i Jesus släkttavla. Vars mor var Rut. Och Rut var en moabitiska. Och man fick inte giftas med moabitiska till fjärde släktled. Men hon var mormor till kung David. Hon får vara med. David var far till Salomo. Och så kommer det, de skriver inte ens Batseba utan vars mor var Urias hustru. De får med det här äktenskapsbrottet och det här mordet i den här släkttavlan. Vars mor var Batseba? Nej, vars mor var Urias hustru. I Jesus släkttavla så finns det de utstötta, det finns de prostituerade, det finns de oönskade, det finns äktenskapsbryterskorna. Och det finns Maria, Jesu mor, en liten, ensam tonårsflicka som antagligen blev utsatt för både det ena och det andra när hon var gravid utan att vara gift. Det här är kvinnornas historia, de utsattas historia. Vare sig jude eller grek finns här. Vare sig man eller kvinna finns här. Vare sig slav eller fri, det finns här i hans egen släkttavla. Matteus vill från början säga till dig och mig att alla är välkomna in i Jesus Kristus. Därför det är den han redan är. Han är framavlad av allt detta misslyckande. Och det har blivit till någonting vackert. Och på samma sätt så säger evangelierna och Paulus undervisar i Efesierbrevet om att du är välkommen in. Även om du inte känner att du är perfekt, även om du har många saker som inte är som det borde vara i ditt liv. Även om du undrar om du någon gång kan nå upp till måttstocken så säger den här texten till dig. Du är välkommen in. In i evangelium. Försoningen är för dig. Nåden är för dig. Framtiden är för dig. Kristus är för dig. Församlingen är för dig. Och du kan få vara med och bli till välsignelse för andra människor. Kanske är det så att du kommer hit och har allt som du behöver. Men det troligaste är att det finns ganska mycket som du och jag saknar. Kanske saknar du en mor eller en far. Jag önskar att du skulle få hitta det här. Kanske saknar du något som kan vara ett förebild, en föredöme i tron. Låt oss be att du får hitta det här. Kanske är du en av dem som önskar barn, men som inte kan få det. Låt oss be att du får bli mor och far till många andra. Och att det här får bli en familj som inte handlar om att vi bygger vårt eget lilla hus och fina sommarstugor och liksom allt sånt här som vi har när vi är goda Svenssons. Villa, vovve och liksom Volvo. Det står liksom parkerat, det är snyggt, det är fint. Låt oss be Att vår gemenskap får vara större än det. Jag vill bara säga som avslutning att det finns en del saker, en del vägval som vi gör. För att den här texten ska få bli någonting som vi lever här i kyrkan. Det finns säkert mer som vi kan göra. Anledningen till att barnen är här i början och att vi inte går ner direkt till kompisklubben handlar om att vi vill se här att vi är både unga och gamla tillsammans. De kan tillbe och vi kan tillbe och vi kan lära oss av varandra. Vi vill inte vara en kyrka där vi är åtskilda. Vi vill vara tillsammans. Vi har också en policy här där vi säger att vi har inga språkgrupper som har separata gudstjänster utan vi har en gudstjänst här. Av samma anledning. Vi tror att vi ska vara här tillsammans. Det betyder också att vi har ansvar för att anpassa oss efter yngre. Det betyder att vi har ansvar att anpassa oss efter andra kulturer. Så det inte bara blir så att det blir de som är flest som får bestämma mest. Utan vi måste, som Paulus säger, anpassa oss efter de svaga. Det vill säga i det här fallet, de som är barn och kommer från andra kulturer. Så att det i vår gemenskap kan synas att vi bär varandra här. Har du förslag på det? Har du tankar kring det? Kom till mig eller till någon i församlingsledningen så att vi kan bli bättre på att inkludera och visa att vi ska vara en familj. Vi ber tillsammans. Herre Jesus Kristus. Du som har kallat oss till en ny människa, en ny mänsklighet. Det som var uppdelat, de som var främlingar, de är välkomna in. Herre, låt oss i vårt liv med dem vi är, i vår gemenskap få gestalta någonting som är större än det vi bara har. Att det inte blir så att vi tänker att det bara handlar om att komma och liksom delta lite sporadiskt. Utan när man kliver in hit och kliver fram till nattvardsbordet så är det en bekännelse om att vi tillhör varandra. Att Gulli och Gullan har fått bli min mormor och min farmor. På samma sätt kan vi gemensamt få bli något värdefullt för varandra. Där vi bär och axlar varandras bördor och där vi gläds tillsammans med varandra. Herre, vi ber dig om en ny mänsklighet och att vi ska få gestalta och visa det på ett djupare sätt än vi gör idag. Herre, tack för att församlingen kan vara världens hopp. Och för att vi kan vara en liten pusselbit i det. I Jesu Kristi namn. Amen.